Hej och välkomna till avsnitt 1108 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, hej, tack.
Nu ska vi uppdatera om det senaste i USA igen, och den här gången tänkte jag börja, för det är så här, det har hänt något riktigt, ja, nyhets, ja, intressant tänkte jag säga, men det är oerhört stora, det är ett stort nyhetsvärde i alla fall. Det är att Donald Trump, han har tagit den här medicinen som han promotade väldigt mycket, som heter hydroxychloroquin, och han har gjort det i preventivt syfte då för att motverka coronaviruset, och jag tänkte vi spela klippet när han säger det.
And a lot of good things have come out about the hydroxy, a lot of good things have come out. And you'd be surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers, before you catch it. The frontline workers, many, many are taking it. I happen to be taking it.
Hydroxychloroquine?
I'm taking it. Hydroxychloroquine. Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. And if it's not good, I'll tell you right, I'm not going to get hurt by it. It's been around for 40 years, for malaria, for lupus, for other things. I take it. You know the expression I've used, John? What do you have to lose? Okay, what do you have to lose?
So to take medicine?
I have been taking it for about a week and a half.
Every day?
At some point, every day. I take a pill every day. At some point, I'll stop. What I'd like to do is I'd like to have the cure and or the vaccine, and that'll happen, I think, very soon.
Och där var det klippet då, och vi gjorde en podd om det här, alltså kan hydroxychloroquin rädda från covid-19, du och jag, den 3 april, poddavsnitt 1069. Och ja, vad ska man säga om det här? Det kommer från ingenstans nästan.
Ja, han har ju pratat om det där, så jag är inte helt förvånad. Kuren som han tar nu ska tydligen vara över imorgon, idag eller imorgon, om jag fattar rätt.
Ja.
Så att den är på slutet nu i alla fall, men... Men det är flera stycken, när vi pratar om det i podden, det är flera stycken som påstår att deras liv har räddats av det här. Och även en demokratisk politiker som heter Karen Whitmore, heter hon från Michigan, gick ut och tackade Trump för att han rekommenderade det här. Det betyder inte att alla ska ut och ta det och så vidare, utan man måste gå till läkare först. Men det kanske finns några liv som har räddats i alla fall.
Mm. Och det som många läkare sa då, det är att man ska ta det preventivt, och man ska ta det, alltså inte när man ligger på dödsbädden, och så ska det tas i kombination med zink och liknande. Men alltså, det är många som ändå tycker att vi har inga studier på att det funkar, men Trump gör det i alla fall. Men jag tycker ändå att det är ganska kul, för att han är så pass, det kom från ingenstans. Han satt på presskonferensen och pratade om det här, och sen sa han, jag tar det själv, va? Liksom utbredde journalisterna, det var rätt kul. Och han är så öppenhjärtat, han säger bara att så här är det, och jag gör så här, och ja, sen så, han tänker inte så mycket längre, utan han säger som det är bara. Och det är lite av de skönare grejerna med Trump.
Ja, man kan väl nästan säga att han har liksom en transparens som vi aldrig har sett tidigare. Va? Att politiker, jag menar, Sverige är ju raka motsatsen Löfven, att han säger ju ingenting. Trump, han säger precis vad som ploppar upp i huvudet på Trump, så säger han det. Va? Så att transparenten är ju enorm, och det är det som gör att han hamnar i blåsväder ibland, för att han ibland tänker han inte igenom det han säger. Va? Sen inser han efteråt när han får lite råd att det där kan vara något så smart. Vi har pratat om det förut i poddar, att det problematiska med Trump är att han ibland uttalar sig lite klantigt och klumpigt, va? Och tyvärr så fäster sig media det alldeles för mycket, va? Och glömmer bort att man faktiskt får titta på det han gör, för han säger mycket som inte hamnar någonstans och betyder egentligen ingenting, det är bara liksom noise.
Ja, men transparensen är väldigt skön. Men i alla fall Nancy Pelosi, hon reagerade på det här, och hon intervjuades på CNN, och där sa hon att hon sa att det här var dumt, man gör inte så här, och sen sa hon att Trump tillhör en riskgrupp, och det är de tjockas riskgrupp, och hon sa till och med att Trump var morbid tjock, och jag tänkte vi spela det klippet också. Det här är alltså Nancy Pelosi om nyheten då att Trump tar hydroxychloroquin.
As far as the president is concerned, he's our president, and I would rather he not be taking something that has not been approved by the scientist, especially in his age group and in his, shall we say, weight group, what is morbidly obese, they say.
Så det var klippet med Nancy Pelosi, och ja, vad säger man om det? Kan man gå, ja men okej, Trump är lite överviktig kanske, men jag menar, det där är ju nästan en insult mot många amerikaner, inte bara mot honom tycker jag då.
Ja, vad är det nu? 30-40% av amerikanerna är väl överviktiga, så att det är väl en insult mot i princip halva befolkningen. Det är ganska roligt det här med Nancy Pelosi faktiskt. helt plötsligt har han gått från att hata Donald Trump till att oroas över hans hälsa, att han tar den där medicinen. Det blir ganska komiskt. Hon tycker ju istället, ät mer, ät dubbla din portion av det där varje dag, ät mycket mer så vi kan bli av med det, så det coola vippen ungefär. Så helt plötsligt oroas hon över Trumps hälsa. Det blir ganska, det är alltid minst jävla konstigt, va?
Ja, verkligen.
Kul är det i alla fall.
Ja. Har du något att ta upp?
Ja, vi kan ju nämna att en senatskommitté, nu senaten då styrs ju av republikaner. Och senat, som kommittéerna fungerar, va? Det partiet som är i majoritet i senaten och i representanthuset, de är då också, vad ska man säga, de är majoritet och de är, vad ska man säga, chefer då för kommittéerna som är. Så de har, så bestämmer. Och de som är minoritet har i princip inte någonting att säga till. De får bara, de får högut gapa och skrika, men de har ingen makt egentligen, va. Så i alla fall en senatskommitté har nu beordrat att subpoena, vad heter det på svenska, man liksom...
Ja, man kallar in någon för något
vittne. Man kallar in Hunter Biden och vad ska man säga, folk som är nära Hunter Biden att komma in och vittna nu vad som egentligen pågick med det här med Burisma och allt det där med att Hunter Biden, och jag tror vi pratade om det i någon podd för ett tag sedan, va? Men på grund av andra saker så har det liksom hamnat lite grann i skymundan. Men Hunter Biden, han jobbar ju, han fick ju någon slags uppdrag då att sitta på en styrelse för Burisma som handlar om naturgas i Vitryssland, om jag inte minns fel. Och han har ju noll kunskap om naturgas och Vitryssland, han har ingen expertis. Och det kommer fram allt mer information att det var ju då när Joe Biden var vicepresident för Barack Obama, va? Så att vilken idiot som helst kan ju klura ut att han anlitades som styrelseledamot då för det företaget för att företaget skulle då få tillgång till Joe Biden, såklart. Det fattar ju alla, va? Mm. Så nu i alla fall så ska då Hunter Biden, eller i alla fall folk som är runt Hunter Biden, även kanske eventuellt Hunter Biden med, nu kallas in till senaten för att börja vittna och fråga vad fan är det som pågår. Hur kommer det sig att Hunter Biden med noll kunskaper om ämnet i fråga, om sakfrågan, och kan inget om Vitryssland heller, helt plötsligt få $50,000 i månaden och få sitta på en styrelse för ett stort företag i Vitryssland. Och liksom att det är en ren slump då att pappa råkar vara vicepresident i USA. Så att det är ju väldigt stort egentligen, som borde få mycket mer uppmärksamhet i media i USA. Men precis som med det här Michael Flynn då, så mörkar ju då naturligtvis vänsterliberal media det här med i USA, och svensk media rapporterar ju ingenting. Men det här är en stor grej som är på gång, alltså väldigt stor.
En annan sak också som man kan nämna innan jag glömmer bort det, är att Trump skickade ju ett brev, han la ute på Twitter, som han skickade till Världshälsoorganisationen, då WHO, där han sa att USA överväger att stoppa sitt stöd till WHO permanent. Man har gjort det alltså temporärt nu, men ett hot nästan, alltså man hade inte bestämt den, men att WHO måste reformeras så att man inte går i Kinas ledband, helt enkelt. Och det var en väldigt hård kritik då som Trump la ut där på Twitter i brevet, eller han skrev det ju till liksom ledaren då, Tedros Adhanom, och sen så la han ut samma brev på Twitter också, så vem som helst kunde läsa det, så ingen liksom så här, inga dolda agender, utan en total offentlighetsprincip som man säger i Sverige. Har du läst något om det här?
Ja, jag såg reaktion, jag minns inte exakt, men då WHOs ledare, han verkar vara tagen lite grann på sängen, och om jag fattar rätt, det kanske man måste kolla upp det här, men han på något sätt gjorde någon slags flummigt uttalande att han ska titta över det här och se vad som pågår. Så det egentligen betyder ju ingenting, va? Men han blev lite tagen på sängen. Han är nog väldigt oroad nu, för att han vet ju om att WHO har gjort ett jävla dåligt jobb, och att de på något sätt, att Kina, alla vet ju om det, att Kina har lite för mycket övertag i WHO, va? Så han sitter ju i en knivig situation nu med, va? Så att vi får se hur det slutar, men att Trump sätter i alla fall press på honom, precis som Trump sätter press på NATO och NATO-länder att börja pröjsa ut mer pengar för NATO, helt enkelt. Mm. Och man måste börja sätta politisk press, och även då inte bara politisk press, ekonomisk press på de här organisationerna som är otroligt korrupta. Och sen dessutom att USA betalar massa pengar på det här, men det är Kina som styr dem. Det är helt vansinnigt, va? Speciellt nu med den här pandemin. Då är det ingen snack om saken. WHO måste reformeras. Punkt. Slut. Helt enkelt Kina, och det var ju det Trump sa. Kina, mindre inflytande för Kina i WHO. Punkt. Slut.
Mm. Ja, en annan sak som jag kan nämna också bara i förbifarten, det är att senaten har godkänt John Ratcliffe, kongressman då, som ny underrättelsechef, och han är ju en supporter då till Donald Trump, och de har godkänt det med 49 mot 44 röster, och det här innebär att Ratcliffe kan vara en som kommer att få makt att till exempel släppa dokument om Joe Biden och alltså sådana saker, det som är väldigt mycket prat om just nu då, i samband med det som kallas Obamagate och så vidare. Så att det är det senaste på den fronten. Ja, har du något annat?
Ja, vi kan säga att media har ju varit extremt, i vanlig ordning vänsterliberal media har ju hycklat enormt över det här med pandemin, framförallt över delstaten Florida. Så delstaten Florida för redan för 5-6 veckor sedan började besluta att de skulle börja öppna upp. De stängde ner men de öppnade upp ganska fort för de ansåg att vi har ganska bra kontroll på läget. Det är liksom att vi kan fixa det här. Vi behöver inte följa samma, vad ska man säga, restriktioner och regler som New York City. Florida var mycket mer proactive. De var smartare helt enkelt redan från början. Så de började öppna upp då. Och media, och det här visar då hur vänsterliberal media beter sig. Och guvernör Ron DeSantis reagerar idag. Vad det går idag. I alla fall så att... Då,
han är Floridas republikanske guvernör, eller hur?
Precis. Så att eftersom han var republikansk guvernör som beslutade för att öppna upp tidigt på ett väldigt smart sätt... På ett väldigt smart sätt. Det var inte bara öppna allt och låta alla springa ut som kor på grönbete på våren ungefär. Utan det var väldigt smart. Det var ordning och reda. Och det. Men han insåg att vi måste börja öppna upp och göra på ett smart sätt. Vi kan liksom inte krossa ekonomin. Och antalet smittar och antalet dödsfall har varit betydligt lägre än New York City. Och betydligt lägre. Så media gick ut direkt och sa att det här kommer att gå åt skogen för Florida. Det kommer att bara bli massdöd där. Det kommer att gå fullständigt helvete i Florida. Men det gjorde ju inte det. Det har gått alldeles utmärkt. Jag menar, folk blir fortfarande smittade och dör. Men inte alls som media pumpar upp det. Media pumpar upp det att det här går att... Florida kommer att vara kört. Det är liksom, det kommer att vara utplånat bara, va? Mm. Och nu när det visas för att Florida har gått väldigt bra, då har ju media totalt... Ingen vänsterliberal media har gått ut och sagt att vi hade brakfel, vi ber om ursäkt, vi gjorde fel, vi rapporterar fel. Då har man tystat alltihop. Och så Ron DeSantis, då den republikanska guvernören, var det igår eller idag. Jag minns, jag såg det i morse, för det var igår antar jag då. Gick ut och han var rosenrasande. Han skällde ut media fullständigt. Sa att ni går ut och ni sa att det skulle gå åt skogen för Florida. Ni nästan, media, ni hoppades på att det skulle gå åt skogen för Florida. Så att ni skulle, ungefär så att, då, så att ni skulle kunna säga att vi hade rätt. Men nu istället visar det sig att ni hade fel och vi hade rätt. För det har gått bra för Florida att öppna upp. Och istället för att rapportera om att det har gått bra för Florida att öppna upp. Ja, då har ni tystat ner alltihopa och slutat rapportera överhuvudtaget om Florida. Och då sa han ju rakt ut att det enda skillnaden, och då såg man analyser på det här, och då folk säger att enda skillnaden hade varit en demokratisk guvernör, då hade det varit hyllningar i all vänsterliberal media. Men eftersom det står ett R, republikaner, efter guvernörens namn då, som politisk affiliation, så hade ju media inte ett skvatt intresse av att det faktiskt har gått bra för en republikansk guvernör att han gjorde rätt. Och det typiska vänsterliberala hyckleriet. Gång efter gång, och de lär sig aldrig, de förbättrar sig aldrig.
Nej, jag håller helt med. Och det för oss över till en annan delstat då, du nämnde New York och coronaviruset. Där har ju av vänsterliberaler såklart, men även internationellt, guvernör Andrew Cuomo blivit väldigt hyllad för att man menar att han har en lugn ton och han är Donald Trumps motsats och det här, och vi har ju poddat om det förut. Och jag läste en artikel nu på Fox News där man skrev att nu måste man börja uppmärksamma problemen i New York, för de är väldigt allvarliga. Och Andrew Cuomo, han har problem, det är... Jag tror att det är, om det är 5000 som har dött på äldreboenden eller någonting i New York, alltså av covid.
Ja, det är säkert, jag tror det är mer, men det är minst 5000, det är säkert fler, ja. Tyvärr.
Och det är ju höga siffror då, och sen har han ju en lillebror som heter Chris Cuomo som jobbar på CNN och som har haft, eller han kanske har det fortfarande, men jag tror att han är bättre nu då. Han har också varit smittad av coronaviruset och så, och han brukar intervjua sin bror, och från början så var det ganska charmigt, jag tror du har poddat om det förut, de skämtar med varandra och sådana saker, och det kändes kul liksom, avslappnat. Men på Fox News nu så berättar man att nu har det börjat gå för långt. Han intervjuar sin bror, Andrew Cuomo då, och i de här intervjuerna så blir Chris Cuomo bara fånigare och fånigare, och han säger, undrar liksom, stack doktorn ner fingrarna i näsan på dig när han gjorde tester, alltså då fånar sig så mycket. Och enligt den här Fox News-artikeln då, så det Chris Cuomo gör det att han vill bädda för att Andrew Cuomo, storebrodern då som är guvernör i New York, ska kunna bli någon slags stand-in president istället för Joe Biden om allt skulle skita sig för Biden då. Och på Fox News så menar man att det här är någon slags Bagdad Bob-stil för att bana vägen för en Cuomo presidency, och det här är liksom, det blir bara löjligt ungefär. Och jag har inte sett de här intervjuerna nu på sistone, så att jag vet inte om det stämmer, men sannolikt så lär det stämma. Det låter som Chris Cuomo i alla fall.
Problemet med det här är att Chris Cuomo har glömt bort sin roll som journalist, va? Han snackar med, han i princip har ett, vad ska man säga, de sitter inte, de är på tv och han ska egentligen prata som en journalist också och ställa viktiga frågor, relevanta frågor, va? Men han, de beter sig som att de på ett bar nu har druckit några öl tillsammans, så att de begriper inte riktigt rollerna längre, va? Och en kritik som är helt berättigad, som absolut måste delas ut, Chris Cuomo då, han intervjuade då sin bror Andrew Cuomo. Det har ju massa människor äldre som har dött på äldreboenden, men Chris Cuomo frågar inte om det. Han ställer massa, de pratar om massa idiotiska saker. Det är lite småkul och charmigt och trevligt att se bröder så där lite käbbla lite grann på skoj och hålla på och skoja med varann. Men han ställer ju inga frågor om hur kommer det sig att det gick åt helvete på äldreboenden? Vad gjorde ni för fel? Varför blev det så här? Vilket ansvar har du? De tuffa frågorna ställer han ju naturligtvis inte, va? Och det är det som är problemet nu. Och alla vet ju om att folk börjar ju begripa nu att Andrew Cuomo, så här säger man i Hagfors, klövathet, han, ska man säga, ställer till det rejält. Och han helt enkelt, han agerar så oansvarigt så gick åt skogen på äldreboende, va? Och CNN vill inte hålla honom ansvarig, och Chris Cuomo vill istället som du liksom smöra över det hela och få dem att framställa som att de är trevliga och gemytliga och allt går toppen, va? Det de inte heller börjar begripa nu är att att New York-borna, till och med demokrater i New York, börjar bli jäkligt trötta på, på liksom alla restriktioner och på att det går åt skogen. Jag hörde idag på nyheterna att det är tusentals människor nu som börjar ställa sig och köa utanför kyrkor för att de svälter. De har ingen mat längre. Det är alltså köer av tusentals människor som börjar röda upp sig utanför kyrkor och utanför frälsningsarmén och sådär. I köer, timtals långa köer för att få ett mål mat. Så illa är det nu i New York alltså. Det är fruktansvärt. Och ingen förbättring är på väg. Och även då börjar det påverka demokratiska väljare. Och vilka är det som inte har mat först? Det är ju naturligtvis de fattiga, ofta då svarta amerikaner och kanske latinamerikaner i New York. Det är de som påverkas mest. De grupperna som Bill de Blasio, borgmästare av New York, och Andrew Cuomo, och guvernören av New York, påstår sig värna mest om. De grupperna är de som lider mest just nu.
Otroligt intressant alltså. Ja, det här kan ju, vi får se vad det här innebär för valet alltså. Men det är ju fruktansvärt, vilken tragedi alltså, att man inte kan hjälpa de svagaste i en sån här situation.
Jag hörde också en intervju med en läkare i morse som jobbar som läkare i New York, och hon har sagt att hon får tusentals meddelanden av människor som funderar på att ta självmord. Hon har även hört från personer vars vänner, släktingar har begått självmord alldeles nyligen. De har gett upp. De gav upp helt enkelt. Så, och det finns massa läkare nu som börjar skriva under, vad ska man säga, såna här vad heter det i Sverige, såna här när man upprop, om man säger så, va? Där de säger att antalet döda och antal skadorna som börjar ske nu som ett resultat av nedstängningarna börjar bli större än pandemin har skapat. Och det var ju det Trump sa tidigt, va? Vi får inte låta, vad ska man säga, konsekvenserna av nedstängningarna bli värre än själva pandemin, va? Och det är där nu vi är, och många, allt fler läkare i delstaten New York börjar inse att skadorna börjar bara bli värre och värre. Människor som behöver vanliga operationer, som liksom är inte, vad ska man säga, kritiska operationer, utan som behöver vanliga operationer, de får det ju inte längre, va? Nej. Och många av de människorna nu som inte fick sin operation har blivit akuta och fått hjärtinfarkt. De har skadats mycket värre därför att operationen då sköts upp, och det tydligen var värre än vad de hade först trott, va? Så att det här ger mycket värre effekt än jag tror många förstår. Och folk börjar ju nu också strunta i regler, va? Man börjar ju liksom motsätta sig regler, va? Vädret här i New York, jag bor ju i nordöstra USA, och vädret nu de närmsta dagarna, 10 dagarna, ska ju bli fantastiskt. Det är 25-30 grader varmt och soligt, va? Och nu till helgen, lördag, söndag, måndag, så är det en lång helg, Memorial Weekend. Och New Yorks stränder är ju stängda, va? Så nu börjar ju folk tycka att nu skiter jag här. Nu är det lång helg och vackert väder, va? Och varmt och soligt. Så nu tänkte jag gå ut på beachen. Så vi kommer att se under helgen. Så titta på tv, ska du se. Och på nätet kommer du se att det är massa folk på stränderna som börjar bråka med polisen. Jag hörde till och med att poliser till och med börja vända ryggen till, att de vill inte längre, vad ska man säga, enforce de här lagarna, för de tycker det är galet med. Så det här börjar bli en maktkamp mellan Bill de Blasio och Andrew Cuomo versus folket, där, vad ska man säga, polisväsendet börjar tycka att det har gått för långt, att vi vill inte längre arrestera människor, samtidigt som Bill de Blasio släpper ut massmördare på gatan för att inte de ska få coronaviruset i fängelset.
Och det är intressant då, därför att i sådana fall så står ju republikanerna definitivt mer på folkets sida på grund av den här frihetsideologin, där man tycker att staten kan inte gå för långt helt enkelt.
Ja, absolut. Och tittar vi på delstaterna nu så som börjar öppna upp, det är de republikanska delstaterna. Arkansas, Texas hörde jag börjar öppna upp, och det börjar gå väldigt bra för dem, att de har börjat återvända, ekonomin börjar vända, och de har ordning. Det har väl varit ett par sådana här outbreaks på några små ställen, till exempel på en arbetsplats, men då liksom går man in och försöker släcka ner den där, va. Så att, och, då, och de liberala delstaterna där man tycker att friheter borde värderas högt, ja, det är Kalifornien och New York, men det är ju liberal inom citattecken, det är egentligen vänster, va. Mm. Men de vill ju stänga ner, för det handlar ju bara om full kontroll, va. Så att det är väldigt intressant det här, att de delstaterna som då som är republikanska är de som faktiskt fungerar, och det är därför media inte rapporterar om det här i USA. De håller det ganska tyst, därför att de vill ju inte visa upp att republikanerna ute i delstaterna vet vad de pysslar med.
Nej. Men en reflektion här då, jag menar, som sagt, jag var ju för nedstängningen i början, men helt klart så har det gått för långt i USA, och USA skulle kanske kunna lära lite av Sverige, men det visar också att alltså New York, de har verkligen fått det sämsta av två världar. De har fått en total nedstängning samtidigt som äldre dör som flugor, även i New York, så är det ju Sverige också, va? Men vi har ingen nedstängning i alla fall, så att jag menar, New York har verkligen misslyckats komplett.
Ja, de startade ju tidigt, vi pratade om det förut, New York City då, de drog ju igång det med att Bill de Blasio sa att viruset är ingen fara, ut och samlas i stora grupper, vi är inga rasister, vi är inte oroliga för något virus, och det är inget virus från Kina, det är inget oro, så att allt gick ju fel redan från början, va?
Mm.
Och det var ju det som var problemet, va? De brydde, även om då Trump stängde ner, så när Trump stängde ner då flygen och från Kina, då stod ju Bill de Blasio gapa rasist.
Ja.
Och tala om för New York-borna, ut och krama en kines, det var ju pratat om förut.
Ja,
men det var bokstavligen så det skedde, va? Det är helt jävla vansinnigt. Och nu står de ju där och inte vet vad de ska göra. Problemet som det är i New York nu är ju att de kan inte öppna upp, för de har liksom målat in sig ett hörn. De kan inte öppna upp, för då liksom måste de erkänna att de haft fel hela tiden, va? Men de kan heller inte fortsätta göra som de gör, därför att det går ju skogen då, därför att många blir ju är ju ännu mer lidande nu, och folk börjar helt enkelt strunta i reglerna. Så Bill de Blasio och Andrew Cuomo har målat in sig i ett hörn där enda lösningen är att de erkänner att vi gjorde fel från början, vi hade fel, det är vårt fel att det gick åt skogen i New York, men det kommer de ju naturligtvis aldrig att erkänna eftersom de är politiker.
Ja, och då kommer Andrew Cuomo aldrig att bli president heller. Men jag tänkte, exakt, innan vi lämnar ämnet om corona, så tänkte jag säga en sak till också. Kamala Harris, som då var presidentkandidat för några månader sedan, senator från Kalifornien då, hon har nu introducerat ett förslag i senaten, och det här visar verkligen också hur totalt verklighetsfrånvända som demokraterna är. Det här förslaget, det handlar om att man ska inte säga Wuhan virus, man ska inte säga Chinese virus eller Kung Flu. Ganska kul tyckte jag, hade inte hört det förut, Kung Flu. Men
hade inte jag heller.
Nej, men i alla fall, det ska man inte säga, för det är rasistiskt. Så hon vill få in det här att vi har nu en våg av anti-Asian terminology, och det måste vi stoppa. Så hon har lagt in en resolution i senaten om att det här ska vara rasistiska ord. Jag menar, av alla bekymmer som USA har, så måste det här vara det absolut minsta. Och jag menar, det här lägger hon som demokratisk senator tid på, och jag tycker att det är urfånigt.
Ja, och det säger ju allt om dem. Och vi kan ju konstatera att det här är ju det här vänsterliberala demokratiska hyckleriet, va. Vi nämnde ju tidigare här nu för några minuter sedan att en senatskommitté vill kalla in då Hunter Biden, så hade den gruppen kring honom då för att utreda vad som pågick med det där. Samma demokrater gapar ju om att det är bara tidslöseri, ni bara vill liksom distrahera, ni vill slösa bort tid från de riktiga problemen kring pandemin och ekonomin, va? Och sen så kommer Kamala Harris in och säger att, och vi spenderar tid på att prata om vilka ord får vi använda i samband med det här, va? Så att det bara visar hur totalt galet alltihopa är.
Mm.
Och jag tänkte också nämna det att det visar ju också att samma demokrater som gnäller nu på att senaten då vill kalla in Hunter Bidens gäng för förhör, för de tycker att det här är tidslöseri, ni ska inte satsa, ni ska inte hålla på med såna här saker i senaten, ni har viktigare saker för sig. Det är precis samma som spendera 3 år att utreda Donald Trump med det här Russiagate och göra den här impeachment. Så att deras prioriteringar är helt vansinnigt, men sen så gnäller de ju på när det finns en riktig anledning att utreda. Så Russiagate och Ukraina, det fanns ingen anledning, det visade sig, det fanns ingen bevis eller anledning att utreda. Här finns det en riktig anledning att utreda Hunter Biden, men då vill de inte göra det helt plötsligt. Jag förstår ju varför, för de är oroliga, men ändå, att det blir så uppenbart att de hycklar.
Mm, ja, verkligen. Har vi fler ämnen?
Ja, jag tror att allt fler media nu börjar rapportera, i alla fall i USA. Jag såg en artikel idag, till och med CNN börjar rapportera över att det här flockimmuniteten i Sverige då, som det skröt som skulle ske och alla skulle bli immuna och så vidare. Och det var till och med, nu börjar allt fler media i USA rapportera om att det går inte alls speciellt bra med det där. Betydligt färre är immuna och problemen är betydligt större än vad det som påstods. Så att den här Sverigebilden som då Sverige försökte måla upp att vi kommer att lyckas. Och jag tror att vänsterliberal media i USA, viss media i USA tyckte att Sverige kanske, det låter intressant. Men nu börjar allt fler media i USA börja inse att det går åt skogen åt Sverige. och det här vänster, hur Sverige ska rädda den Sverigebilden, det har ju svårt att förstå. Den enda gruppen nu som egentligen stödjer Sverige, det är ju den här alt-right-gruppen, den här extremhögergruppen nu, så de hyllar ju Sverige och tycker att Sverige är toppen, men det är ungefär allt.
Ja, precis. Ja, något mer?
Ja, Donald Trump vann en ny seger i högsta domstolen. Det är en kortvarig seger, för det är egentligen bara en tillfällig seger, men demokraterna i alla fall i kongressen vill ha ut massa dokument i samband med Mueller-rapporten, på tal om slösa bort tid. Demokraterna i kongressen vill nu fortsätta utredningen om Ryssland och Trump. De vill försöka fortsätta den utredningen, och de vill försöka göra en riksrätt igen mot Trump. Det här är ju vansinnigt alltså, men det är så de vill hålla på i alla fall. Så de bad det här Robert Mueller's team då att helt enkelt ge dem en massa dokument för att kunna granska dem, och naturligtvis så hamnar ju det i domstolen. Och sen HD sa i alla fall idag att nej, det här blir en tillfällig stopp för det. Vi behöver låta Trumps regeringen då, vi tänker ge Trumps regering mer tid att helt enkelt förklara varför de inte, så att de gav Trumps regering mer tid att kunna sätta upp ett försvar varför dokumenten inte ska släppas. Så att det är i alla fall där vi är. Så att HD nu i alla fall, i det ena fallet efter det andra, verkar luta mer och mer åt Trump i mycket. Så det är intressant.
Ja. Gällande Trump då, så här, han är ute och kampanjar. Han har varit runt och han åker på en tacktur där han tackar de företag och så här som har ställt upp och byggt ventilatorer och liknande. Och idag så talade han på Ford Motors i Michigan. De ställde ju om och började bygga, ja, respiratorer, säger man då, ventilatorer, respiratorer. Och han var där för några timmar sedan och talade. Han hade inget munskydd, de andra hade det, men han hade inte det. Men han pratade om hur företaget har lyckats, och han pratade om att öppna upp USA igen. Och vi kan spela ett kort klipp här.
And we have another rule that you may have heard on occasion. It's called America First. We didn't have America first. We had America last under previous presidents. They were more concerned with the world than they were concerned with their own country. My first week in office, I withdrew from the job-wrecking Trans-Pacific Partnership, which would have destroyed the auto industry. I don't know. I never asked you about that, Bill. I mean, I think you agree. Oh, you do? Would you please stand up and just nod that you agree? That's... Your industry bill would have been destroyed had that deal gone through. And not only yours, by the way, but other countries would have been very happy. So I don't know. I don't know how the hell these unions aren't endorsing Trump instead of the standard Democrat. A Democrat that doesn't even know where he is.
Så det var alltså Trump som då var i Michigan. Och Michigan är också, man kan väl säga, en swing state, en väldigt viktig delstat nu inför presidentvalet i höst. Och 2016 så vann Trump Michigan, och han var den första republikanen som vann Michigan sedan 1988. Och så. Men nu är det ju inte lika säkert att han vinner där, därför att Joe Biden är mycket starkare i de här delstaterna än vad Hillary Clinton var. Så att, ja, en viktig delstat rent strategiskt också, inte bara för att då tacka Ford Motors. Men det är ändå intressant att han gör det, för nu börjar ju Michigan också sakta öppna upp igen och sådär. Och de har genomgått, jag tror att det är översvämningar i Michigan också. Och Michigan har ju sin guvernör då, Gretchen Whitmer, som är en demokrat och så står på Joe Bidens VP-lista. Så att det finns en konflikt där också mellan henne och Trump, som då kommer in i hennes delstat och hälsar på och så. Har du läst eller sett något om det här?
Ja visst, jag tänkte nämnde det här med att det var en massa översvämning. Det var en stor damm som brast, eller flera dammar, jag minns inte exakt, men i alla fall. Så det är intressant att federala myndigheterna för ett par år sedan skrev en, de granskar då hur dammar och sånt där håller upp, och de skickar brev till Michigan och sa att de här dammarna kommer att brista snart, så ni måste fixa dem. Men det gjorde ju inte Michigan. Nu brast dammarna bara för någon dag sedan. Och det är ju översvämningar, och tiotusentals människor har behövt evakuera, för det är översvämningar överallt, därför att det regnar ju så mycket, va? Så att vattennivån är så himla hög. Va? Och Gretchen Whitmer, som då hatar Trump, naturligtvis kommer springande till Trump och säger hjälp, hjälp, vi behöver hjälp. Så Trump har nu skickat ingenjörer, det heter Army Corps of Engineers, det är liksom federala ingenjörer, och FEMA till Michigan för att hjälpa till med det där eländet i alla fall. Så vi får se hur det slutar, va? Men det visar ju också att federala myndigheterna för ett par år sedan redan visste om det här och formellt genom skrift då förmedlade det här till delstaten Michigan, och de gjorde ingenting åt det. De sa till och med att risken finns att dammarna brister snart, och risken är stor att människor kommer att dö av det här. Ni måste fixa det. Men de gjorde ingenting åt det, va? De istället satsade väl på sin identitetspolitik eller något sånt där istället, va?
Ja. Har vi något mer?
Ja, Elizabeth Warren, hon försöker nu positionera sig själv bättre för att kunna bli vicepresidentskandidat. Hon och Joe Biden röker ihop lite grann då och då angående till exempel det här. Elizabeth Biden vill ha Medicare for all. Och Joe Biden ville ha mer den här Obamacare då skulle mer utvecklas mer. Och de bråkar med över det där, va? De var lite arga över varandra på det. Men i alla fall, Elizabeth Warren nu har, vad ska man säga, börjat prata. Hon vill inte längre ha Medicare for all, så hon har börjat vända kappan efter vinden. Så nu istället börjar hon prata om att det här Obamacare är det som gäller nu. Så att hon är en typisk sån här hycklande vänsterliberal som inte har några principer, utan hon inser att jag vill ha makt och det bästa sättet att få makt nu är att byta. Det är liksom att när det var populärt för 3-4-5 månader sedan, då hoppade ju alla på det här Medicare for all. Då var ju det som gällde, va? För att vara populär då behövde man hoppa på det. För att vara populär nu och chansen att få makt, ja, nu måste man ju hoppa på att bredda Obamacare istället, va? Och hon bryr sig inte om några sådana saker, va? Att det finns, hon har inga principer, utan hoppa från det ena till det andra så länge att hon har chansen att få makt. Och det är där vi är.
Ja. Jag tänkte nämna också en annan kul grej då, det är att Alexandria Ocasio-Cortez då, som är kongresskvinnan från New York, hon utmanas ju nu i demokraternas primärval, och hon utmanas av en person med påbrå från, jag tror att det är från Kuba, som heter Caruso Cabrera heter hon, och hon är då, ja, hon är demokrat, men hon är fiscally konservativ, alltså hon är inte socialist. Sen är hon socialt liberal, men hon är alltså inte socialist, så hon är motsatsen till Alexandria Ocasio-Cortez där. Och de hade en debatt nyligen häromdagen, och jag tror att det var online då de höll den debatten då inför primärval, och där hon då möjligtvis utmanas då Alexandria Ocasio-Cortez, och då kritiserade den här kvinnan då till exempel Alexandria Ocasio-Cortez för att ha skrämt iväg Amazon från New York. Och
hon, ja, det gjorde jag också.
Ja, precis, hon gjorde det, och det gick på rätt hårt. Så att det ska bli intressant att se det här, hur den här fighten utvecklas. Jag har inte följt det här noggrant alls, utan jag läste om det idag bara. Men det är kul ändå, och det är bra. Det är på något sätt uppfriskande att de här socialisterna utmanas. Så jag vet att det kommer att komma utmanare, tror jag också, mot Ilhan Omar i Minnesota och mot hela det här squadgänget. Jag tror inte att de går säkra, utan även inifrån det demokratiska partiet så höjs röster om att vi måste på något sätt få bort de här.
Ja, absolut. Jag tror till och med Ilhan Omar, jag såg på nyheterna för bara flera veckor sedan att det fanns en utmanare där uppe redan nu för Ilhan Omars position, för hennes stol. Jag tänkte också nämna på det här om AOC, att hon är ju då en vänster som vill ha höga skatter, men det roliga är att hon har ju en skatteskuld själv på $2,000 som hon inte har betalat på 7 år. Så det är samma jäkla hyckleri. Hon vill att folk ska höjas, betala mer skatt för att då staten ska få mer pengar, men samtidigt har hon själv en obetald skatt 7 år tillbaka på $2,000. Och det här samma gamla hyckleriet, för att andra ska betala men inte jag. Mm. Och det är där vi är nu i alla fall.
Ja.
Så det skatter är roligt så länge inte jag behöver betala dem.
Ja, nej, precis. Ja, nej, men
det är lite grann som i Sverige ungefär.
Ja, ja. Okej, ja. Har vi något mer eller är vi klara för idag?
Nej, jag tror det var idag.
Klara. Ja, just det. Okej, tack.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1108 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som jag driver för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.